dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, för vilket jag satt att vara förkunnare, apostel och lärare. Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Vers 13. Ta det som du har hört om mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Vers 14. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig. Amen. Vi har 27 bibelböcker i Nya testamentet. 27. Och 36 i Gamla testamentet. Och vad blir det tillsammans då? 27 och 36 blir, ja, vad sa jag? 39 och 27, nu sa jag fel. 39 och 27, det blir 66 bibelböcker. I Nya testamentet så kan jag säga att de fem första är historiska böcker. Det är de fyra evangelierna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes och Apostlagärningarna. Sen har vi 21 brev. Och så slutligen en profetisk bok, Uppenbarelseboken. Ja, det blir 27 det. Nå, hur många brev har Paulus skrivit då? Får jag höra? Hur många har skrivit? Högre upp, mer. Mer. Får jag höra? Han har skrivit 13 brev i Nya testamentet. Ska vi räkna då? Romarbrevet, första och andra Korinthierbreven, Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, första och andra Tess, första och andra Tim, brevet till Titus och brevet till Filemon. Det är 13, eller hur? Petrus har skrivit 2 brev, Johannes 3 brev, Jakob 1 brev, Judas 1 brev. Och så har vi ett brev som vi inte vet vem som är författare till. Det kan ju vara Paulus, men det står inte att det är han som har skrivit. Det är Hebreerbrevet. Kommer ni ihåg det? Nej, ni kan glömma, det är ingen fara. Andra Timotejbrevet som jag läste text ifrån står som nummer 11 utav de här 13 som är uppräknade utav Paulus brev. Det första är alltså Romarbrevet och så en rad fram. Och nummer 11 är andra Timotejbrevet och så kommer brevet till Titus och brevet till Filemon. Men i tidsordning, alltså i kronologisk ordning, så är det här Paulus sista brev utav de här 13. Det är skrivet månad, eller möjligen månader före han led martyrdöden på en av Roms kullar. År 66 troligtvis efter Kristus. Och en del har satt datum den 29 juni. Och det passar mig väldigt bra för den dagen jag född. Så det är lätt att komma. Det finns olika gissningar, observera det. Det här är hans sista brev som Paulus skriver i Nya testamentet. Han har skrivit flera brev som inte finns med i Nya testamentets kanon eller lära. Men det här är hans testamente. Och jag vill säga, det är ett viktigt brev. Läs brevet. Studera brevet. Läs de andra breven också. Lite mer tillbaka. Ni vet, de flesta av breven har sin bakgrund i apostlagärningarna. Korinthierbreven har sin bakgrund i apostlagärningarna. Thessalonikerbreven och så vidare och så vidare. Och när Paulus är på sin första missionsresa, Apostlagärningarna 13 och kapitel 14, då kommer han till 3 städer i mindre Asien. De heter Lystra, Ikonium och Derbe. Lystra, Ikonium och Derbe. Står om det i Apostlagärningarnas 14 kapitel. Jag ska inte be slå upp det nu. Vi ska komma till ett kapitel alldeles strax. Där predikade Paulus. Och det skedde under i Lystra bland annat. Bland åhörarna där fanns det en ung pojke. Han hette Timoteus. Ordet Timoteus betyder den som fruktar Gud. Och troligtvis kom han till tro då. Inte bara troligtvis, han kom till tro när Paulus var på första missionsresan. Och där finns det olika gissningar att han var 15 år, 16 år eller 17 år. Jag tycker att det är bäst för mig då, om jag tolkar lite egoistiskt, så subjektivt, att han var 16 år. För jag var 16 år när jag blev frälst. Passar mig bäst. Så avslutar han första missionsresan i Apostlagärningarna 14, kommer tillbaka och ger rapport som missionärerna ska göra när de kommer hem till Sverige, lämnar rapport till församlingarna. Så han är hemma en tid och så åker han på andra missionsresan. Och nu ska vi läsa Apostlagärningarna, det 16:e kapitlet. Apostlagärningarna, det 16:e kapitlet. Går det för fort, Ulla Gustafsson? Ja, men snälla någon, jag tycker jag ligger på bromsen så mycket jag kan. Nej, förlåt mig, jag förstår, det går lite fort ibland. Men, ja. Apostlagärningarna kapitel 16. Och vi ska börja på den första versen. Och nu är han på den andra missionsresan, Paulus. Andra missionsresan. Har ni hittat Apostlagärningarna 16? Så står det så här. Så kom han till Derbe och till Lystra. Är ni med nu? Där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Alltså det betyder, Timoteus betyder den som fruktar Gud. Vars mor var kristen judinna medan fadern var grek. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonium. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan, och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att hans far var grek. Jag stannar där. Alltså, nu har det gått 3 år ungefär. Kanske 3,5 år. Sen den första missionsresan, då han är i Lystra. Nu är han tillbaka. Och nu är Timoteus bara i 19-20-årsåldern. Är ni med? Och så står det så här. Där fanns en lärjunge. Vilket ord! Lärjunge. Att lära. Att vara i någons skola för att utvecklas. Och jag tycker det är så fint ord det här. Det fanns en lärjunge som heter Timoteus. Mamman var judinna, pappan var grek. Och så står det så här i vers 2. Titta. Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonium. Redan som 20-åring så hade han tjänat sig till ett förtroende. Ett förtroende kan man aldrig köpa. Ett förtroende måste man tjäna sig till. Man kan riva ner förtroendet ibland väldigt snabbt genom olika händelser. Och då får man börja om igen och tjäna sig till ett förtroende. Och jag tycker det är så vackert. En kille på 20 år, han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonium. Visst var det bra det? Grabbar, hör så mycket fint om er. Går kväll, jag hörde här, var med på samlingen här. Och hört fint om unga människor här i Älvsbyn. Man kan tjäna sig till ett förtroende. Jag stannar kvar i texten här lite grann till. Mamma var judinna, pappan var grek. Han var inte omskuren, Timoteus. Lyssna nu på mig. Behövde han omskäras för att vara evangelieförkunnare? Ropa nej för all del. Nej, han behövde inte det. Han behövde inte det. Men så står det så här, titta vad Paulus gör. Denne Timoteus ville Paulus ha med sig på resan, men med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom. Alla kände ju till att han svar var grek. Får man göra så? Ja, jag frågar inte, jag kan inte svara. Jag bara säger, Paulus han gjorde det i alla fall. Och är ni med nu? Nu är det gudstjänst i synagogan. Och Paulus han är där och predikar, så han har med sig unge Timoteus. Och då säger judarna, den här grabben var med dig, var är han ifrån? Han är från Lystra, säger Paulus. Är inte mamma judina? Jo, det stämmer. Pappan är grek, ja. Han är inte omskuren, vi kan inte höra honom. Det kan ni visa, säger Paulus, för han är omskuren. Får man göra så här? Fråga mig inte. Ibland får man göra en liten habrovink, förlåt mitt uttryck, i evangeliearbetet, för att nå fram. Ni vet, ibland kan man köra köra i huvudet i väggen med en sanning, och där står man och stöter och stöter. Paulus han gick en liten rundsväng och så når han flera med evangeliet. Fråga mig inte igen om man får göra så. Han gjorde så i alla fall. Jag tycker det är bra. Det får jag väl kommentera så. Ja. Det har ni lite grann av bakgrunden till detta. Och då tog han med sig honom på resan. Och sen blev ju Timoteus en väldigt nära medarbetare till Paulus. Ska vi, när ni bläddrar lite framåt nu, innan vi kommer till andra Timoteusbrevet, så kan ni ju passera första Korintierbrevets 16:e kapitel. Första brevet till församlingen i Korint, kapitel 16. Och då ska ni veta, det var många svåra problem i församlingen i Korint. Många svåra problem. Många svåra problem. Vem skickar han då? Jo, då står det så här. Första Korinthierbrevet kapitel 16, vers 10. När Timoteus kommer, se då till att han slipper oroa sig för er. Han arbetar för Herren precis som jag. Och därför får ingen se ner på honom. Hjälp honom sedan iväg och önska honom fri så att han kan resa tillbaka till mig. Jag väntar på honom och bröderna likaså. Vi bläddrar vidare. Då kommer vi till andra Korinthierbrevet, och sen har vi Galaterbrevet, och sen har vi Efesierbrevet, och så tar vi Filipperbrevet och läser det. Filipperbrevet, det andra kapitlet, vers 19. Andra kapitlet, vers 19. Går det bra med ljudet? Jag tycker jag ligger lite högt, men det går bra. Det är skönt om jag inte. Filipperbrevet 2, 19. Herren Jesus, har ni hittat Filipperbrevet 2? Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timoteus till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Titta nu på vers 20. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Men ni vet vad han har gett prov på, och så vidare. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. Alltså det är lite av bakgrund till Timoteus. Nu ska vi gå till brevet igen, till min text. Andra Timoteusbrevet. Jag hoppas det blir något matnyttigt för er, det här att hitta saker om Timoteus i och det här brevets bakgrund. Har ni sett texten här igen nu? Från Paulus står det, första versens första ord. Det är alltså han som är brevskrivaren. Får jag fråga, tror ni Paulus hade någon syster? Paulus. Saul. Det är ingen frälsande fråga, men vad står det i Apostlagärningarna? Är det kapitel 23? Ska vi bläddra tillbaka dit? Förlåt mig att jag drar tillbaka nu här. Apostlagärningarna 23, är det inte där det står? Nej, förlåt mig, 21. Nej. Då ska vi se här. Jag tror det är Apostlagärningarna 23. Så står det så här. De skulle döda Paulus. Nu ska ni se. 16 versen. För den hittade jag direkt. Apostlagärningarna 16, 23. Paulus systerson, står det, hade emellertid varit där och fått reda på att de på bakhållet. Ja, så han hade en syster. Han talar ju om sin bakgrund, hur han har då, vad han kommer ifrån för släkt i bland Israels folk. Jag ska inte gå igenom detta nu. Men ordet Saulus, som han hade från början, betyder utbädd. Och så bytte han namn, eller inte bytte namn, han tog det andra namnet. Och då kallade han sig Paulus, som betyder den lille. Jag heter Rolf Samuel. Jag heter Rolf Samuel Nordström. Och när Paulus var i judakretsar från början, då använde det hebreiska namnet och sedan det latinska namnet Paulus. Alltså det är han som har skrivit brevet. Han påminner om från början här, titta ska ni se, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel. Han är kallad, han är utvald, han är förordnad. Han är befullmäktigad sändebud, han talar å Guds vägnar. Nu tycker ni jag svarar svårt här. Jag ska strax betra benklare. Han är Guds sändebud. Han talar å Guds vägnar. Och nu skriver han brevet. Och så står det så här. Han är Jesu Kristi apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus. Och vilken text. Om ni tittar på den tionde versen, så står det om Jesus att han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Löftet om liv. Och det här är evangelium. Det är det vi ska predika. Löftet om liv i Kristus Jesus. Jag går inte in för mycket på detta. Är ni med i vers 2? Till hans kära barn Timoteus. Vad fint det. Hans kära barn. Paulus, han talar om att man kan ha många uppfostrade. Men ni vet att de som är fäder och mödrar, de har lite känsla för sina barn. Och inte så lite. Jag har haft förmånen att vara med många år nu i evangelieverksamhet. Och jag vill säga, jag har mött så mycket kärlek som ni anar inte. Tänk vad mycket kärlek jag har mött. Ibland har jag mött småskurenhet också. Det måste jag vara ärlig och säga. Jag skulle ljuga om jag inte säger det. Ibland har jag mött dem som har väldiga pekfingrar. Och man har varit väldigt med regler och nästan lite obarmhärtiga. Och då tänker jag på texten som nu kommer. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud och Fadern. Till hans kära barn Timoteus. Till hans kära barn Timoteus. Och jag vill säga, tack gode Gud för dem som tog hand om mig när jag var nykristen och har hjälpt mig sen i livet. De som har korrigerat mig. Jag har haft förmånen att samarbeta med många i mitt liv. Och de som har stått mig närmast har jag alltid sagt följande till. Ser ni någon avvart hos mig i behandling av pengar, behandling av kvinnor, behandling av familjen, behandling av, är ni med, av tid och så vidare, så ska ni inte tala runt om mig utan tala till mig och korrigera mig. Och jag tackar Gud för dem som har gett mig råd, inte bara uppmuntran, för det behöver vi ibland. Vi behöver uppmuntran, det vet ni, vi behöver få det, uppmuntran, tacksägelse och så vidare. Men jag tackar Gud för dem som har korrigerat och sagt, Rolf, tänk på detta, tänk på detta. Och hans kära barn Timoteus. Och så kommer hälsningen. Titta, ska ni se nu på hälsningen. I vers 2. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Och Gud Fadern och Kristus Jesus vår Herre. Titta på mig nu. Romarbrevet börjar Paulus med hälsningen nåd och frid. Första Korinthierbrevet nåd och frid. Andra Korinthierbrevet nåd och frid. Galaterbrevet nåd och frid. Efesierbrevet nåd och frid. Filipperbrevet nåd och frid. Thessalonikerbrevet nåd och frid. Men han skriver till sin andlige son Timoteus. Då lägger han på ett ord. Nåd. Barmhärtighet och frid. Får jag säga ett litet ord nu. H-A-L-L-E-L-U-J-A. Jag hörde ni sa det i hjärtat. Ja. Jag hörde ni sa det. Ni behöver inte säga så högt, men det är underbart. Nåd. Barmhärtighet. Och frid från Gud Fadern. Och nu vill jag säga till oss i bibelstudiet i eftermiddag. Från himlen strömmar inte nya krav idag. Utan från himlen strömmar nåd över oss idag. Från himlen strömmar barmhärtighet till oss idag. Från himlen strömmar frid idag. Jag säger det igen. Det är det lilla halleluja. Ja. Nåd. Det är alltså. Nåd är inte bara efterskänkande av skuld. Nåd är Guds ingripande. Barmhärtighet är empati med känsla. Han känner med oss. Och då säger Jesus här, vi ska vara, i Lukas evangeliets 6 kapitel. Vi ska vara barmhärtiga som vår himmelske fader är barmhärtig. Tack gode Gud. Tack gode Gud. När jag var nykristen, 16 år. Nydöpt. Och var medlem i Fjugestad av tidsförsamling. Emil Stålhammar hade döpt oss. Och jag ville tala med Stålhammar. Och jag talade om hur vi skulle evangelisera hela Fjugestad. Jag hade planen klar. Och vet ni vad han sa då? Det är bra, Rolfsson. Gud är sinne, sa han. Han gjorde inte som jag sa. Men det är en annan sak det. Men han sa inte, Rolf, nu förstår du nog inte till fullo. Nej, han uppmuntrade mig ändå och sa, Gud är sinne, Rolfsson. Och vill uppmuntra mig. Tack gode Gud. Tack gode Gud för de som har hjälpt mig tills idag. Nåd, barmhärtighet, medkänsla. Och frid, harmoniskt tillstånd. Att befinna sig väl. Att ha goda relationer uppåt, utåt med sina medmänniskor. Uppåt med Gud. Utåt med sina medmänniskor. Och inåt med sig själv. Det är viktigt att ha frid med sig själv också, eller hur? Att må bra när man tänker på Gud. Må bra när man tänker på sina medmänniskor. Men också när man tänker på sig själv. För fort. Jag tar lite till innan jag säger det. Ja. Jag har bara gjort inledning här. Ni förstår det så här att jag hade tänkt. Det är några saker i den här texten som jag läser. Men vad ska vi sätta för rubrik över brevet? Jo, i den 14:e versen läste jag så här. Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrott dig. Och jag tror att det här brevet, jag ska inte ropa för högt nu, det talar om Timoteus, bevara, bevara, och det är tre saker i den här texten. Bevara tron. Bevara tron. Det andra är blås liv i nådegåvan. Det tredje är blygs inte för evangeliet. Och jag tror Gud har en hälsning till oss idag. Bevara, var rädd om det du har fått. Låt det utvecklas, förmeras. Och se till att inte den onde rövar dig från dig. Var rädd om din tro. Blås liv i nådegåvan. Och blygs inte för evangeliet. Det tänkte jag vi skulle titta lite på. Ska vi titta på vers 3? Har ni sett vad han skriver? Paulus: jag tackar Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt. Vad fint det här han skriver. Alltså, fäderna sökte, men Paulus, han hade funnit bryggan. Och så säger han så här: och jag minns dig ständigt i mina böner dag och natt, står det. Paulus, han är i Fesiforo, står det om här lite längre fram i det här kapitlet. Han sökte upp Paulus. Ni ska veta, det här var inget modernt Kumla fängelse. Jag bor i Kumla. Jag bor i Kumla. När han var i Rom första gången, då hade han ett hus till förfogande och kunde ta emot gäster. Men nu lever han säkert i en jordhåla på något sätt. Bland råttor och diverse djur. Och godtycklig med mat. Och ska strax dömas till döden. Och då skriver han så här: jag minns dig ständigt i mina böner dag och natt. Är det någon av er som sover gott på nätterna? Ja, men vad bra. Ska ni tacka Gud. Och vi som är vakna ibland, vi får ju rådet att vi ska räkna får. Har ni hört det? De säger att vi ska räkna får. Men egentligen skulle vi tala med fårens herde. Nu var det en ordvits, hör ni det? Vi skulle tala med fårens herde istället för att kanske ibland ligga och räkna får. Och vad gör Paulus då? Jo, på natten så står det här: jag minns dig i mina böner dag och natt. Pojkar är framme, kära unga bröder. Det finns de som ber för er. Det finns de som ber för oss. Jag är så tacksam för förebedjare. Jag får bryta lite grann här och berätta en sak. Jag var i en kyrka, hade möte. Och det var länge sedan jag hade varit där. Så var lång tid emellan. Och så efter mötet, det var ett söndags eftermiddagsmöte, så var jag hembjuden till en familj. Och jag skulle gå in och tvätta händerna, tvätta av mig frishälsningarna på här innan vi skulle dricka kaffe. Och då följde pojken med mig in. Och han var 8 år. Och så stod han vid handfatet och tittade på mig, så sa hon så här: hur mår Boilis? Det är min fru, heter Boilis. Jo, bra, sa jag. Vet du att min fru heter Boilis, sa jag och tittade på mig. Ja, sa hon, vi talar om er varenda morgon. Är ni med? Är ni med? Vi talar om er varenda morgon. De bad för oss. Och pojken hade hört Boilis och Rolf så många gånger, så han visste att Boilis var min fru. Så då kunde han relatera till det när vi stod där. Och jag kramade och jag böjde knä där på badrummet. Och jag kramade om pojken. Och jag sa: tack för att ni pratar om oss på morgonen. Så jag, ni pratar med Gud om oss. Ja, det gör vi, så. Tillbaka till texten. Jag får inte bli för mångordig här nu. Jag minns dina tårar. Tydligen blir Paulus gripen väldigt hastigt i Efesos. Jag längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Fint det här, vers 4. Jag ska inte kommentera för mycket det. Nu kommer vers 5. Jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor och din mor. Jag är viss om att den finns också hos dig. Vers 13 så står det så här: därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på. Och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott ända fram till den dagen. Ta det som du har hört om mig till mönster för en sund förkunnelse i tro och kärlek genom Kristus Jesus. Timoteus, var rädd om din tro. Vad sjöng vi förr i söndagsskolan? Var försiktig lilla öga vad du ser. Var försiktig lilla öra vad du hör. Jag påverkas av det jag ser och hör. Det ska jag bekänna för. Jag har en tv-fåtölj också, jag. Och jag ser sportprogram, så ni ska inte tro utan jag ser. Men det finns långfilmer och sånt. Jag kan inte se det. Men det, tro inte att jag är så duktig. Tro inte det. Men det skadar mig. Och då känner jag, det går inte att se för mig. Mycket länder som jag inte som är. Men jag ser spännande sport. 5 milen fick jag se en del av i söndags. Så jag är inte främmande för tv. Det var inte det jag ville säga. Men jag vill säga, låt oss se till att vi inte fyller våra bokhyllor med sånt som skadar vår tro. Att inte se det som skadar min tro och hör det som skadar min tro. Utan syssla med litteratur. Den möjligheten, när jag har haft det att påverka utgivningen av böcker på förlaget, så har jag alltid sagt följande. Se till att ni inte uppmuntrar utgivandet av tvivelaktig litteratur, utan ge ut litteratur som skapar, föder och göder vår tro. Förstod ni mig? Och nu talar Paulus här och säger, jag har blivit påminn om den uppriktiga tro som finns hos dig. Vad är tro för någonting? Jag har skrivit i min bibel så här: tro är förtröstan som är grundad i verkligheten, inte ett vilt språng ut i mörker. Tron ser det osynliga. Tron är en gåva. Är ni med? Jag kan om Ivan ger mig en gåva, då kan jag sluta handen och säga nej tack, nu vill du ge mig en gåva. Men jag kan öppna handen och säga ja tack. Man kan sluta hjärtat och säga jag vill inte tro, men man kan öppna hjärtat och säga jag vill tro, Gud hjälp mig. Och Gud vill föda tro i våra hjärtan. Tro är förtröstan. Tro är förtröstan. Tro är det inre beviset. Det är övertygelse. Jag tycker det är så fint. Oj. Det yttre beviset är Guds ord. Det inre beviset är vilan i Gud. Jag får tro på honom. Min fru och jag, vi har en pojke tillsammans. Men min fru har 2 pojkar. Jag är den äldre. Jag tycker om att leka. Har ni varit med någon gång och satt upp ett barn på en hatthylla? Från början är de ju reserverade, helt naturligt, och lite rädda för det. Men när de blir bekanta och får ett förtroende, då kan man sätta upp dem på en hatthylla, så kan man sätta sig där nere. Har ni varit med? Och så säger man kom, och så blundar de och så faller de. Har ni varit med? Och så vet de, han eller hon som sitter där nere, de tar emot mig. Jag tycker det är så underbart. Tron är visshet, övertygelse, förtroende, fast tillförsikt, vila, förvissning, hjärtats bifall, tro i gemenskap med Herren Jesus Kristus. Och idag känner jag, jag vill bedja, Gud ge mig en större tro, en starkare tro, en växande tro. Jag kan tala om den frälsande tron, den växande tron och den undergörande tron. Vi behöver frälsande tro då människor kommer till tro på Jesus. Vi behöver den växande tron då man tillväxer. Och vi behöver den undergörande tron som skapar, jag hoppas säga, en atmosfär av att Gud kan göra under, mirakler kan ske. Gud hjälp oss. Och, ja, jag ska inte utveckla det här mer. Jag känner, Gud hjälp oss. Gud hjälp oss. Ska vi läsa ett par ord innan vi tar en liten rast här. Hebreerbrevet 11. Det står så här, Hebreerbrevet 11, vers 1. Tron är grunden. Ser ni? Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Såg ni det? Har ni hittat den här versen? 11:1. Tron är grunden, fundamentet jag står på. Alltså, estraden håller mig och jag tror den håller oss allesammans. Det håller oss stå på det här. Och när man får ett förtroende, förvissning, för vilan, grunden, man vet, min grund är god, min grund är god, den håller. Och tänk när man har fått det inre beviset i sitt hjärta. Timoteus, var rädd om din tro. Bläddra tillbaka till Lukas evangeliet. Ja, förlåt mig, vi går tillbaka till första Mosebok. ända till första Mosebok. Men då har inte ni min del av Nya testamentet, då får jag läsa för er. Första Mosebok kapitel 3, så står det så här. Jag läser första Mosebok kapitel 3. Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Det var ju fel, det hade han inte sagt, utan det var ett träd som inte fick äta. Har då Gud verkligen sagt? Lukas evangeliet 22 kapitel. Lukas 22. Ett viktigt ord. Vers 31. Lukas 22, vers 31. Och det står det så här: Simon, Simon. Jag ska vänta så ni hittar det. Lukas 22, vers 31. Simon, Simon, står det. Har ni hittat det? 22:31. Lukas. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Ser ni? Vers 32. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Simon svarade: med dig, Herre, är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Han svarade: jag säger dig, Petrus, tuppen skall inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Jag går tillbaka till 31 versen. Satan har utverkat och säger att jag sålla er som vete. Men jag har bett för dig. Orkar ni lyssna på mig? Det är farligt att förneka Jesus. Det var det Petrus skulle göra. Farligare. Och det förlorar tron. Jag har förmånen som församlingspastor att arbeta mycket med ungt folk. Och ibland har föräldrar kommit i själavård och sagt: Rolf, jag går sönder för våran son eller våran dotter. Det har hänt någonting. Och ja, ni vet. Och jag har nästan alltid ställt en motfråga: hur är det med din dotter eller son? Har de förlorat tron? Och när mamma och pappa sagt: nej, de tror. Tack och lov, jag sagt. Det är farligt att falla i synd och förneka Jesus. Men det är ännu farligare att förlora tron. Och vad Guds församling behöver idag, när trosnivån är så låg i vårt land, vi behöver få en större tro på Gud. Och den onde, han är ute för att slakta själ och förgöra. Och han går omkring, ibland som ett rytande lejon, ibland som ljusets ängel. Och den, det vi har att kämpa mot i Efesierbrevets 6 kapitel, det är inte härskare med kött och blod, det är olika andefurstar. Och vi ska bedja: Gud, föd en starkare tro i våra hjärtan. Och det är väl ingen av oss som ikväll kan säga, eller eftermiddag: jag har stor tro, utan vi känner: Gud, föröka min tro. Och då vill jag säga: var rädd om din tro. Den onde kan använda förföljelse eller förförelse. Och det är sällan den onde har lyckats förstöra en församling genom förföljelse. Men han har lyckats genom förförelse. Och vi känner idag i vårt land, gnistan är svag. Då behöver vi bedja: Gud, förny oss i den heliga ande. Jag kunde tala om Timoteus trostradition. Jag ska komma till det nästa studium. Men jag ska bara berätta något för er, om det kan lätta lite grann. Anders, våran son, han gick på bibelskola i Kensington Temple i London. Och han var tillsammans där, eller mötte pastor Colin Dye, och de var goda vänner. Och en dag då säger Colin Dye till Anders: jag ska till Brasilien på en kampanj, och jag vill, Anders, att du följer med, men du får betala resan själv. Och Anders, han skriver hem till Sverige: punkt 1, ska jag resa med till Brasilien. Punkt 2, om jag ska resa med, hjälp mig, be till Gud så jag får pengar till resan. Jag svarar snabbt: punkt 1, res med. Punkt 2, pappa och mamma betalar resan. Och han svarar sen: det kanske inte var så jag hade direkt tänkt mig, men ja, det är bra. Så reste de till Brasilien. Och när han kom tillbaka till London, så låg jag på telefon och väntade för tag i, och ville höra. Jag var nyfiken. De hade varit i huvudstaden, inte huvudstaden, men den stora staden. Asch, hjälp mig. inte Rio de Janeiro, den andra stora. Förlåt. São Paulo, ja, just det. Och en dag så blir en av pastorerna i teamet sjuk. Och Colin Dye pekar på Anders. Klockan är 2 på dagen och säger: ikväll predikar du i kampanjmötet. Du predikar på engelska, du får tolkning till portugisiska. Och så brister rösten på Anders och säger: pappa, säger, trots att lilla jag predikade, pappa, sa han, det hände under. Jag kommer aldrig med till Sverige. Sälj bilen jag har i garaget. Jag kommer att stanna i England. Och de vill gifta bort den. Bort, han var inte gift då. De vill gifta bort den i Brasilien. Men han är i Sverige idag. Han är i Karlstad, pastor sedan 15 år tillbaka. Och då säger han: de har en annan gud i Brasilien. De har ingen annan gud i Brasilien. Men trosnivån är annorlunda. I Sverige ska vi analysera, dissekera och diskutera. Och, jag vet inte allt. Och då ber jag: Gud, vad säger Paulus här? Gud, gode Gud, säger Paulus till sin tjänare Timoteus. Vad är det om din tro? Vad är det om din tro? Det är bra att tro finns hos mamma och pappa, eller mamma och mormor. Men det är också viktigt att det finns hos dig. Och då säger Paulus: jag vet vem jag tror på.